A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om fungi. Inte den där champignonpizzan utan om svamparnas rike. Svampar är faktiskt ett av de ämnen som önskas mest av våra tidigare gäster. Och i höstas kom en fantastisk bok i ämnet vars författare vi nu ska möta. Ni kommer att få veta om det eventuellt finns liv, alltså svamp på Mars. Och så en hel del om svamparnas komplicerade sexliv. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du velat veta.
Svampar bildar vid sidan om växter och djur ett eget rike, fungi. Idag finns ungefär 150 000 beskrivna arter, men man räknar med att det finns flera miljoner olika svampar. Ny forskning visar att svampen är en livsform som kan vara miljontals år äldre än vi hittills har trott. Läran om svampar heter mykologi. Den som ska berätta för oss om svampar är Jesper Nyström. Han är filosofie doktor i ekologi och redaktör på tidskriften Forskning och Framsteg. Nu är han aktuell med boken Svamparnas planet. Varsågoda, allt du lät veta om svampar med Jesper Nyström.
Hej Jesper, välkommen till Allt du lät veta.
Hej, tack så mycket.
Ja, vi ska prata svamp idag. Linné, alltså blomsterkungen då, för att förtydliga, han var inte så förtjust i svampar. Han hade ju svårt att kategorisera och katalogisera dem också kanske i förlängningen. Men vad är egentligen en svamp?
Ja, det är väldigt lätt att svara på. Svampar är helt enkelt svampar. På samma sätt som djur är djur och växter är växter. De är alltså unika organismer, så pass unika att de har ett eget så kallat rike. Samma sätt som det finns ett växtrike och ett djurrike så finns det ett svamprike. Det kallas fungi. Och det var det som Linné hade problem med. I hans världsbild fanns det bara två sorters organismer och det var växter och djur. Så allting han stötte på var tvungen att passa in antingen i djurriket eller växtriket. Och svamparna passade inte riktigt in i något av dem. Och det gjorde honom uppenbarligen frustrerad. Han stoppade in svamparna under en period i en slags slaskgrupp i växtriket. Där han hade växter utan blommor. Bland annat också ormbunkar fick de dela grupp med tydligen.
Men en svårighet med svamp också, eller en potentiell svårighet med svamp är att det är så himla brett. Så det är allt från Karl Johan svampar och matsvampar till, jag menar, grönmögelost liksom, produceras av någon slags mögelsvamp. Och svamp i underlivet är också svamp. Mm. Alltså, vad är det egentligen som förenar alla de här organismerna?
Ja, det gäller egentligen då inom varje sån här organismgrupp att det som sammanlänkar alla arter, det är ju ofta på cellnivå. Så alla olika sorters svampar är likartade. Deras celler är uppbyggda på samma sätt. Men sen kan ju de se väldigt olika ut. Om man tar de stora grupperna då, så har vi ju... Ja, vi börjar med de största då, de vi ser i skogen. De kallas med en slags lekmannaterm då, för storsvampar. Och det som förenar dem är helt enkelt att de har så pass stora fruktkroppar. Det vill säga det vi i dagligt tal kallar svampar. De är så stora att vi ser dem helt enkelt. Så våra matsvampar tillhör storsvamparna. Men det vi egentligen plockar och äter, det är ju en slags könsorgan skulle man kunna beskriva det som. Det är ju svampen, och den heter ju alltså då fruktkropp egentligen. Den ska ju sprida sporer så att svampen kan föröka sig. Så, men om vi tar vår vackra svamp i skogen där, och så krymper vi helt enkelt ner hela den. Plus, ska vi säga, dess mycel, som är då den egentliga svampen, svampindividen, det är ju ett fintrådigt nätverk i marken av svamptrådar. Det är ju själva individen, och ur den så ploppar det upp sen fruktkroppar när det är förökningsdags. Men om vi tar hela den enheten och krymper ner den så att den bara blir en liten prick, då har vi ju fått en annan väldigt omfattande svampkrymp, nämligen mögel. Det är alltså en svamp i miniatyrformat av de vi ser i skogen. Och om du knipsar bort en enda cell från en mögelsvamp och släpper ner den i en vätska eller i vatten, så har du fått den tredje formen av svampar som vi stöter på. Det är gästsvampar. Det är alltså namnet på encelliga svampar som har en livsstil som kanske mer liknar bakteriernas. Så storsvampar, mögelsvamp och gästsvampar. Då har vi liksom ringat in de flesta. Och det som förenar dem är på cellnivå är de väldigt lika varandra. Och så pass unika att de inte är växter och djur.
Mm. Och det som skiljer dem från växterna också är att de har ju ingen fotosyntes som växterna har till exempel.
Nej, och man kan säga att de måste äta precis som vi och andra djur. Men man kan säga att deras matsmältning är ju utanför svampen, så att säga. Om man ska kalla det utanför kroppen. De utsöndrar ju enzymer som bryter ner material. Organiskt material framförallt då i omgivningen. Och sen tar de upp det direkt genom cellerna. Så, men de är, man kan säga att de äter.
Mm. Men apropå den mycel som du nämnde tidigare. Så, du skriver i boken att världens förmodligen största organism är en svamp. Kan du inte berätta lite om det här? Det är otroligt fascinerande.
Ja, det är en av mina favoritsvampar. Och den kallas skämtsamt då för Homungus fungus. Och den lever i ett naturreservat i Oregon. Då är vi alltså på USAs västkust, norrut, nästan upp mot Kanada. Och här talar vi alltså om en svampindemid, det vill säga ett svampmycel då, i marken i det här naturreservatet. Och man har beräknat att diametern på det här svampmycelet är 6 kilometer. Och det täcker totalt en yta som är uppemot 900 hektar, vilket motsvarar mer än 1000 fotbollsplaner bredvid varandra. Så stort är den här svampindividen då. Och man tror den är mellan 2 000 till 8 000 år gammal och väger kanske 7500 ton.
Och hur många blåvalar är det då?
Ja, det är väl 50 blåvalar, 150 personbilar ungefär. Så det här är alltså en enorm bjässe. Den är då parasit, alltså den dödar ju träd i den här skogen den lever i, och så bryter den ner den och tar upp socker ur cellulosan och hemcellulosan som finns i växternas cellväggar.
Mycelet, man kan väl säga, liksom lite slarvigt beskriva det som någon slags rotsystem. Ibland kopplar det ihop sig också med trädens rötter och bildar någonting som heter mykorrhiza.
Ja, det är bra bevis för att svampar är mästare på att samarbeta med andra arter. Mykorrhizan är på många sätt, ja, den toppar nog upp i de viktigaste biologiska processerna eller ekologiska processerna. Man räknar med att 95% av alla vedartade växter eller kärlväxter har det. Det vill säga 95% av alla örter, buskar och träd bildar mykorrhiza med svampar. Och då talar vi om 240 000 växtarter ungefär globalt. Och de bildar mykorrhiza med ungefär 6 000 svamparter. Och mykorrhiza betyder ungefär svamprot. Och det är precis vad det är. Det är alltså svampmycel i marken som växer ihop med växtrötter. Man kan säga att det blir alltså som en förlängning av rotsystemet, vilket förbättrar växternas närings- och vattenupptag. Och gengäld får svampen som ingår i mykorrhiza bland annat då socker från växten som den tar fram med hjälp av fotosyntesen från koldioxid och energi från solen då. Så den slussar tillbaka socker i gentjänst till svampen.
Mm.
Och det här är alltså en jätteviktig process, och det finns forskare som säger att utan mykorrhiza så skulle det inte kunna finnas skog på våra breddgrader. Och det finns också forskare som menar att om inte mykorrhizan hade uppstått så hade aldrig växterna kunnat ta sig upp på land från haven eller från vatten då, och bli landlevande. Så det är en otroligt viktig process.
Ja, men man kan se det som en slags logistikkedja där både material och kan man säga att information också flödar i de här nätverken.
Ja, nu är vi inne på the Wood Wide Web, hör jag. Som det skämtsamt kallas, skogens internet.
Ja.
Lite kontroversiellt, men det finns det är en kvinnlig professor, Susan Simard. Hon är kanadensare. Hon började fascineras av träd eller stora Douglasgranar redan som ung, och hon började forska om dem sen när hon blev doktorand. Och hon gjorde en del våghalsiga experiment som kunde visa att granar och björkar i de skogar i Kanada som hon forskade i var sammankopplade på något sätt. Och hon räknade ut att det var mykorrhiza som hade kopplat ihop dem. Men här har vi då det underjordiska nätverket. Det består helt enkelt av trädrötter och svampar då, som fungerar som små hubbar i ett nätverk som kopplar ihop träd över stora ytor i skogen. Och Susanne Zimmer och hennes kollegor har visat att de kan skicka kemiska varningssignaler till varandra genom det här nätverket då. Så det fungerar som vårt internet på det sättet. Och då varnar man helt enkelt för att nu kommer ett skadeangrepp i den här änden av nätverket. Då kan andra träd känna av det och förbereda sig genom att dra igång sitt kemiska växtförsvar helt enkelt. Men hon har också visat att det flödar näring genom det här systemet. Och det förändras över säsongen. I början av växtsäsongen så är det framförallt då björkarna som förser granarna med näring. Det flödar från björkar till granar. Och sen på hösten när björkarnas löv faller så kommer det flöda näring från granar till björkar. Och det ser ut som ett vackert samarbete mellan två olika trädarter som man normalt sett föreställer sig konkurrerar om solljus. Så ur det perspektivet, lite mer filosofiskt perspektiv, så vänder det faktiskt upp och ner på hur vi brukar betrakta skogens ekosystem vad det gäller konkurrens. Sen finns det väl andra som inte håller med om den tolkningen, men det är en ganska vacker tanke. Då kan man se det som träd konkurrerar om solljus på ovan mark, men samarbetar under marken. Och hon har visat att en enda gran i det här nätverket, som då hade blivit 80 år gammal, var ihopkopplat med 50 andra träd, tror jag.
Hur förökar sig svampar egentligen?
Ja, på typ alla sätt man kan tänka sig, och några till som man faktiskt inte kan tänka sig. Man kan säga att det varierar väldigt mycket beroende på om man talar om gästsvampar, mögel och storsvampar. Men om vi tänker så det här mycelet till att börja med, hos de arter som har mycel, så kan det ju knoppa av små delar av mycelet som blir självständiga individer. Och då har vi ju en asexuell förökning. Det blir ju en klon av föräldramycelet då. Och de kan också knoppa av små encelliga delar ifrån svamptrådar i vissa fall. De kan också producera fruktkroppar som skickar ut asexuella sporer. Det vill säga ytterligare ett sätt att klona sig. Du bara gör kopior av dig själv och sprider.
Men är det samma sätt som en grankotte sprider? Eller?
Nej, egentligen det är så lätt att se en likhet mellan växternas frön och sporer. Men egentligen är de rejält olika. För fröna är ju resultatet av en sexuell befruktning. Det blir ju egna individer som är en blandning av en han och en hon. I de flesta fall. Och svamparna är väldigt mycket mer komplicerat. En spor är en slags, vi ska kalla det en könscell som landar på marken. Men istället för befrukta eller kombinera med en annan så gror den. Och bildar ett eget mycel. Så det blir liksom en slags svampmycel i marken som egentligen är på jakt efter ett annat mycel att para sig med i marken. Så här går det alltså till oss många storsvampar. Mer exakt den här gruppen som innefattar matsvamparna som kallas basidiesvampar. Det finns många varianter på det här temat. Det finns egentligen inga kön, men svamptrådar som stöter på varandra och som är kompatibla. De kan då alltså växa ihop och bilda ett nytt mycel Och det är en slags befruktning. Men istället för att deras cellkärnor smälter samman, som hos oss när ägget möter en spermie, så bildas det celler med dubbla cellkärnor. Bara en kommer från ena individen och en från den andra. Så att de är väldigt skruvade vad det gäller. Svampsex är underligt. Det är en hel bok i sig. Liksom, så vi behöver inte gå in på det. Men när det här då museet till slut beslutar sig för att men nu ska vi skicka ut. Nu är det dags. Då kan det alltså bildas nya sporkroppar. Fruktkroppar, det vill säga svampar. Och där sker en vanlig sammansmältning, så att det under ett kort ögonblick finns celler som liknar de som våra, de med dubbla kromosomer. Men sen delas ju de fort så att det blir enkla kromosomuppsättningar som i våra könsceller. De sporerna sprids, de landar på marken och det bildas nya sådana här mycel då, som är som små krypande spermier egentligen. Som letar efter någon och parar sig med marken. Och cirkeln är sluten.
Om det var en Facebook-status skulle det vara it's complicated.
Ja, minst sagt.
Vi vet då att det finns svampar ovan jord och under jord. Skulle det kunna finnas svamp i rymden?
Ja, jag tror det. Det hade jag nog inte trott innan jag började göra research för den här boken. Men det finns, jag ägnar ett helt kapitel åt svensk forskning som delvis handlar om det här. Det finns en forskare vid Linnéuniversitetet som heter Rick Drake, och hans kollega vid Naturhistoriska riksmuseet som heter Magnus Ivarsson. De har under ganska lång tid nu kartlagt svampar som lever långt ner i berggrunden. Det är i sig en stor överraskning. De har hittat mikroskopiskt små svampar som lever i symbios med andra mikroorganismer, bakterier, så kallade ärkebakterier. Och de bildar små samhällen där nere i sprickor och håligheter i bergrummet. Och historien om varför det kanske finns svampar på Mars då. Den kan man säga att den börjar i Siljansringen i Dalarna för 380 miljoner år sedan.
Är det då meteoriten slår ner eller?
Då kommer den stora kometen som det heter i Mumintrollet. Nej, men då slog det alltså ner en gigantisk meteorit som... Och så det som idag är Siljan är en del av Europas största nedslagskrater. Och sedan länge vet man att det finns olja i berggrunden i Siljansringen. Och även då naturgas, som är samma sak som metangas. Det läcker upp lite olja överallt och det sipprar upp metangas på sina ställen. Och det där har naturligtvis lockat många bolag att försöka utvinna det här. Och då har man utgått från att den här oljan och även naturgasen har bildats på kemisk väg i jordens inre. Det finns en teori om det som kallas djupgasteorin, som vi inte ska gå in på, för jag förstår det verkligen inte. Men grejen är att en nedslagskrater skulle göra det möjligt att nå de metangasdepåerna. Man har gett upp hoppet om olja, det finns inte tillräckligt mycket, men man hoppas fortfarande på naturgas. Men de här svenska forskarna som jag nämnde, de har kunnat visa att den här metangasen som sipprar upp till stor del är producerad av mikroorganismer som lever nere i berggrunden under då lång tid. Och det går till ungefär på samma sätt som med magen på kossor. Det är en helt syrefri miljö, och i komagen så har det ju då svampar i samarbete med andra mikroorganismer som deras gemensamma slutprodukt från matsmältningen blir metangas. Det är därför vi kallar att kossor ibland klassas som någon slags klimathot. Det är ju en växthusgas. Och det här lilla samarbetet mellan mikroorganismerna som då sker syre för att de tros pågå även då nere i berggrunden. Och det är därifrån kommer metangasen. Den har bildats där under lång tid. Men nu lämnar vi då Siljan och beger oss till Mars. För sedan 2012 puttrar jag runt en väldigt ensam liten rymdfarkost där, som heter Curiosity. Det är alltså Perseverance äldre bror eller syster. Jag vet inte hur man könsbestämmer sådana där rovers, men den var där först i alla fall. Den är på plats. Och Curiosity har vid flera tillfällen, som jag förstår, visat att det också pyser upp metangas ur den krater på Mars som Curiosity åker runt i. Och om metangasen i kratern på jorden eller Siljan gjordes av mikroorganismer, svampar, så varför inte på Mars? Ett skäl till att det inte är orimligt är att om vi backar utvecklingen några miljarder år så var Mars och jorden ganska lika varandra. Ingen av dem hade syre men båda hade en atmosfär och båda hade rinnande vatten på ytan. Och så långt tillbaka i tiden fanns det redan då fanns det mikrosvampar i jordens berggrund som då uppenbarligen producerade metangas. Så det verkar fullt rimligt att så långt tillbaka i tiden fanns det även mikroorganismer i Mars berggrund som producerade den metangas som sipprar ut där idag, precis som i Siljansringen.
Ja. Men det är ju intressant då, svar på den här frågan då, så här, finns det liv på Mars? Att det finns ju i alla fall en teori då som visar att det skulle kunna finnas liv på Mars.
Ja, mikroorganismer i berggrunden. Att det springer runt någon gubbe på ytan är väl högst otroligt. Och att det någonsin har gjort det kanske också.
Vi vet att det kör runt ett par rovers.
Ja, precis. Det vore intressant att se vad som händer om de möter varandra. Vad har de att säga varandra?
Curiosity, I presume.
Vi tar en selfie.
Ja, precis. Men det var det samma forskare som också visade på att, som hittade ett svampfossil som pekar på att svamparna kan vara betydligt äldre än vad vi har trott.
Ja, det är det faktiskt. Det är samma forskare som hittade ett svampfossil som de tror är 2,4 miljarder år gammalt, om jag kommer ihåg rätt nu. Och det flyttar till att börja med tidpunkten för då svamparna uppstod en halv miljard år tillbaka i tiden, vilket ställer till enormt mycket i hur man tänker sig att livet har utvecklats på den här planeten, det vill säga livets träd och när man försöker stoppa in allting som någonsin har funnits. Men det ställer till med andra bekymmer också för hur man tänker sig hur allting har utvecklats. Det man ser i det här fossilet då, det är inneslutet i genomskinligt mineral. Det är någonting som ser ut som ett vanligt svampmycel ungefär. Men om vi backar så långt tillbaka i tiden så fanns det knappt flercelligt liv på planeten som jag förstår. Så att det är väldigt avancerat för sin tid. Och det indikerar ju då att mycket av det som är svampar idag som vi tänker oss uppstod i samband med att svamparna lämnade havet tillsammans med växterna, eller lämnade vattnet då, tillsammans med växterna för att ta sig upp på land. Att de strukturerna uppstod då, till exempel mycel och då i förlängningen mykorrhiza. Det bildades istället nere i sprickor i berggrunden. Mm. Och det finns ingenting som egentligen motsäger det för att de strukturerna skulle vara alldeles utmärkta att ha där nere. Men hur vi tänker oss hur evolutionen har gått till under de senaste miljarder åren, det faller lite med om, det här mycel, om det här fossilet visar sig vara så gammalt. Mm. Som det faktiskt är.
Men det låter ju som att den här forskningen är groundbreaking. Alltså ja. Dubbel bemärkelse då.
Ja, alltså grejen är att det var ju naturligtvis så de fick det publicerat i en väldigt ansedd vetenskaplig tidskrift. Men de var tvungna att kalla det en svampliknande organism istället för en svamp. För det är ju svårt att bevisa eftersom det är ett fossil att det verkligen är en svamp. Men den ser ut som en svamp, den verkar ha levt som en svamp. Och egentligen spelar det ingen roll, säger forskarna själva. För att bevisligen är den så pass gammal att den levde som en svamp. Och det innebär att de effekterna som svampar har på sin omgivning fanns redan då, så att säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du berättar ju ganska mycket i boken om de många sätt som svampar och andra organismer kan ingå i olika slags symbioser och liksom parasitism med varandra. Kan vi börja prata om myror som odlar svamp?
Ja, det är ett bra exempel. För att där finns det ett exempel på ett fint samarbete och också ett obehagligt exempel, parasitism. Och båda berör bladskärarmyrorna som lever då i Centralamerika och Sydamerika. Om vi börjar med den ljusa sidan av det hela då, så är alltså bladskärarmyrorna svampodlare. De konkar hem blad, därav namnet, till sitt bo, som då där liksom hugger de upp de här, knapar sönder de här bladen och blandar dem i saliv och myrbajs och gör en förnämlig kompost som de odlar svamp i. Och det är faktiskt så att de svampar de odlar ingår i samma familj som champinjonerna som vi odlar. Så vi och bladskärarmyrorna odlar liknande svampar, fast de börjar lite tidigare än oss, ungefär 50 miljoner år före oss. Det kan också vara förklaringen till varför deras samarbete med svampar är avsevärt mer förfinat än vårt. Bland annat så har de här svamparna som myrorna odlar en slags något som fungerar som nappflaskor på sitt museum. Så myrorna kan alltså knata dit och tanka i sig sockervatten från museet med speciella små organ som kallas bromatier. Och svamparna har nog ett ganska behagligt liv. De blir ompysslade och skyddade mot fiender och får precis den näring de vill ha. Så det är nog ett ganska lyckligt förhållande mellan svampar och myror. Sen tar vi den onda varianten då. Om vi då tänker oss en bladskärarmyra som är på väg tillbaka till sitt bo med ett blad, men att den någonstans i den här liksom marschen börjar se lite konstig och knyckig ut. Den börjar röra sig som en zombie, kan jag säga, för att göra det extra dramatiskt. Så klättrar den istället upp på någonting som gör att den hamnar ovanför sina kollegor som marscherar. Där biter den sig fast. Vi kan tänka oss att det är ett blad eller någonting, och sen dör den. Därefter växer ut en lång svampkropp ur huvudet eller nacken på den som sprider sporer som singlar ner på de andra myrorna som är på väg till boet. Och tanken är då förstås att den ska sprida den här infektionen vidare. Mm. Och om man skulle titta inuti den här myran som sprider de här sporerna så kan man se att det bor en svamp i den. Mm. De har byggt ett mycel som har kopplat ihop sig med myrans nervsystem. Nervtrådar är kopplade till svamptrådar helt enkelt. Och på något sätt så kan den styra myran med så pass bra precision att den kan få den att bete sig på det här sättet.
Ett annat så här känt symbiosförhållande är ju där mellan en svamp och en alg. Mm. Eller det man i alla fall har trott har varit en liksom symbios mellan en svamp och alg. Då har man fått lavar.
Ja,
men det kanske vi måste komplicera lite ytterligare.
Ja, där finns det en ny spännande forskning och det är svenska forskare inblandade. De tittade på två lavsorter som heter, om jag nu kommer ihåg rätt, talltagel och olivtalltagel tror jag. Och det som skiljer de här två, det är färg och giftighet. Den ena är brun och ogiftig och den andra är, om jag kommer ihåg rätt nu, orange och giftig. Men om man gör ett genetiskt test på de här så uppstår ett bekymmer. De är nämligen, det verkar som de har exakt samma genetik. De borde vara samma art. Och det är det här som forskarna har undersökt. De har gått till botten med det här. Och när de liksom utökade sina genetiska analyser så fick de förklaringen till att den här, både talltagel och olivtalltagel innehåller en svamp och en alg som lever i symbios. Men det finns ytterligare en svamp i de här två. Så det är egentligen en symbios, inte mellan en svamp och en alg, utan två svampar och en alg. Och det är den här upptäckta svampen som gör skillnad i färg och giftighet. Det är helt enkelt så att den giftiga varianten, som är orange, färgad och giftig, den innehåller mer av den här andra svamparten. Det är den som producerar giftet. Medan står talltagel som är mörkfärgad och ofarlig har mindre. Men den har också den här individen. Så Det är samma lav egentligen, fast en giftigare variant och en mindre giftigare variant. Och det här idén med att en lav består av en symbios mellan en alg och en svamp funkar inte. För nu har man hittat den här svamp nummer 2 och ganska många andra lavar. Så lava verkar snarare vara ett kollektiv. Det kan också ingå bakterier, visar andra forskare. Så att vi får ett hel grupp med små organismer som lever som ett skönt kollektiv. Så det är både svampar, flera arter, alger och även bakterier. Så den här klassiska skolboksbilden av svampen och algen som ett exempel på en symbios håller inte, verkar det som. Det är fortfarande en symbios, men det innefattar avsevärt många flera arter än vad man trodde tidigare.
Mm. Vi kan ju använda svampar på en massa olika sätt, bara i livsmedelsproduktion. Alltså vi gör bagerijäst, vi kan göra bröd och vi har jäst när vi gör vin och öl och sådär.
Mm.
Hur fungerar det egentligen?
Ja, det är egentligen samma arter. Nu, av jästsvampar då. Saccharomyces heter släktet. Men sen får man ju komma ihåg att vi har hållit på både med att göra öl och bröd. Ja, nu är ingen historiker, men vi har hållit på några tusen år.
Ja.
Så att de här gästarterna har blivit ganska modifierade över åren, så att säga. Vi har ju förädlat och valt ut de som har bäst krut och de egenskaper vi är intresserade av. Så de är kanske ganska olika vildarterna. Men det är samma. Både, alltså när vi jäser bröd använder vi koldioxid från svampen. Och vid alkoholframställning vill vi ha alkoholen förstås.
Och det handlar om syretillgången, eller?
Ja, precis. Både koldioxiden och alkoholen är ju restprodukter från gästens ämnesomsättning när den får gott om socker. Men om det är ont om syre, då bildas det mer alkohol. Och om det är gott om syre så bildas det mer koldioxid. Det är egentligen de två olika processerna som vi utnyttjar. Så, och genom syrenivån då så kan vi styra det lite grann beroende på vad vi vill ha ut av det hela. Så det är helt enkelt så att vi utnyttjar en jästsvamp som klarar av att leva i en miljö med mycket syre och en miljö med lite syre. Vilket generellt är nog ganska ovanligt bland organismer, kan jag tänka mig.
Folk som älskar levain och lager kanske skulle bromsa mig nu, men kanske att penicillinet är en ännu viktigare användningsområde för svamp. Och det finns ju någonting som heter penselmögel som då innehåller det här penicillinet på något sätt. Och det kanske många känner till, men vägen till att det här skulle bli antibiotika, den var inte helt spikrak.
Nej, den började 1928 på ett ovanligt stökigt laboratorium i London, där bakteriologen och läkaren Alexander Fleming, inte att blanda ihop med Ian Fleming.
Eller Peter Fleming.
Jag brukar säga fel. Ian Fleming uppfann James Bond. Alexander Fleming uppfann penicillin. Två väldigt olika saker. Men jag blandar ändå ihop dem när jag pratar om det. Det som hände där i hans labb, och han hade varit bortrest ett tag och kom tillbaka och upptäckte att han hade fått mögelangrepp i en av sina bakterieodlingar. Och det han kunde se när han tittade direkt i den här bakterieodlingen, det var att runt mögelfläckarna hade bakteriekulturerna dött, vilket intresserade honom. Han insåg ju att det måste vara så att den här mögelsvampen utsöndrade ett bakteriedödande ämne. Och han började ju undersöka det där. Och han döpte det till penicillin, eftersom det var svampen som hade då dödat bakterierna, kom från släktet Penicillium. Och han publicerade de här resultaten efter några år. Och sen hände det inte så mycket mer. Han fick ingen större uppmärksamhet. Han verkar ha varit en väldigt modest och blygsam person. Och han såg väl möjligheterna, men hade kanske inte riktigt resurserna. Så det liksom ebbade ut i sanden under en period. Men sen kom två forskare från Oxford efter några år som i efternamn hette Shane och Fowley och började driva forskningen vidare. De lyckades få fram små mängder med penicillin och kunde visa med försök möss, tror jag, att det hade bakteriehämmande egenskaper hos däggdjur. Och de kontaktade engelska läkemedelsföretag. Man kan ju säga att England gjorde ett jättemisstag här. Då. Man kan säga så här, de kunde ha blivit sitta på alla patent till penicillin, men det gjorde de inte, för att de var ointresserade och forskarna blev frustrerade, och till slut så stack de över till USA och där fick de napp. Därför blev då penicillin, en massframställning av penicillin blev då amerikanerna först med. där tog det skruv rejält. Det blev en slags snöbollseffekt där. Det blev otroligt många företag, forskningsinstitutioner och universitet och sjukhus inblandade det här. Och det blev den enskilt största satsningen läkemedelsindustrins historia. Och i slutet av andra världskriget så hade man lyckats framställa penicillin i så stora mängder att man kunde faktiskt ge soldater som hade dödliga infektioner penicillin. Och kunde få dem att överleva eller slippa en annan säker död. Och efter andra världskriget, ganska omgående efter andra världskriget, så fanns det för civila personer. Mm. Och Shane Fowley och även då Alexander Fleming fick dela på ett Nobelpris för de här upptäckterna.
Matsvamp tänkte jag att vi skulle prata lite om också. Och länge ansågs det i Sverige vara icke-människotjänlig föda. Ja. Varför var det så egentligen?
Ja, det kan jag inte svara på. Och det har nog skrivits rätt mycket om det där. Men en riktigt bra svar på varför vi var så livrädda för svamp, det är svårt att svara på. Naturligtvis finns det giftiga svampar. Mm. Men å andra sidan hindrade det inte från andra kulturer på våra breddgrader vid samma tidpunkt att äta svamp. Till exempel Baltikum fanns det en lång tradition av att äta svamp och spara svamp inför vintern. Konservera den och äta den. Men inte i Sverige. Men på 1600-talet när vi blev en stormakt under en period så snappade hovet upp att man åt svamp inom vissa andra då, liksom, högre samhällsskikt i de länder som man då började samarbeta med eller möjligtvis kolonisera. Mm. Så samhällets elit åt svamp. Svampätandet populariserades kan man säga när vi Jean-Baptiste Bernadotte importerades från franska hovet. Va? Han blev ju Karl den 14:e Johan. Jag är skitdålig på historia men jag har läst mig till det här.
Ja, det lät väldigt rätt.
Det lät rätt va? Och som de flesta vet så fick han ju då också, är det hans förtjänst att vi kallar stensopp för Karl Johans svamp. Och när vi hade honom på plats så började hovet definitivt äta svamp. De hade antagligen ingen val, de blev bjudna på det av kungen och då var det bara att trycka i sig det. Och så, nej, jag överlevde, det var ju gott. Därifrån spred sig till borgarklassen som gärna ville göra det som adeln gjorde. Och sen läckte det så småningom ner till arbetarklassen. Men vi är kvar i städerna. Och de sista som lärde sig äta svamp, det var faktiskt de som bor ute i svampmarkerna, landsortsborna. De vägrade längst att äta det. Och det är svårt att veta exakt varifrån det kommer. Liksom. Ja.
Men det är en etnologisk doktorsavhandling som hägrar.
Det finns säkert. Ja, det är bara det att jag inte läst.
Men du, när vi väl äter svamp, hur nyttigt är det egentligen? För att det innehåller en hel del vatten, eller hur?
Ja, det är det som är grejen med svamp, att det finns ett skäl till att svampar kommer upp som svampar i jorden. Det vill säga, ena dagen är de där, eller rätt sagt, ena dagen är de inte där, nästa dag så är de där. Tredje dagen så är det för sent, då har någon annan plockat dem. Och det är helt enkelt för svamparna, eller då fruktkropparna som de egentligen är, de börjar som en liten säck på svampmycelet och sen pumpas det in vatten under hårt tryck, ungefär som när vi fyller en vattenballong när vi ska göra vattenkrig. Och det där går fort. Men det innebär ju också att svamparna egentligen inte växer på det här sättet som vi ser eller fruktkropparna då, med celldelning, utan det är 95% eller mer av vatten i. Och sen när vi tar hem dem och förväller dem så försvinner ju det där vattnet i väldigt stor utsträckning. Och med så hög vattendel så kan det ju inte finnas utrymme för så mycket näring kan man ju säga då, utan det är ganska lite proteiner i svampar som sådana. Och det finns vitaminer. Och det finns en del bra mineraler. Man kan få i sig selen, zink, järn, kalium tror jag. Och lite såna här bra grejer som man behöver. Men framförallt är det gott. Men det här, nu talar vi om matsvamparna i skogen. Sen kan man ju käka slemmögelsvamp.
Just det. Det är det som går under namnet korn.
Ja, korn låter ju väldigt mycket bättre än slemmögel.
Men, man tar två läbbiga ord och så sätter man ihop dem.
Precis, så blir det. Det kan inte bli värre. Men slemmögel, som sagt, det är då alltså en liten svamp. Och det är en mögelsvamp helt enkelt. Och då äter man ju inte bara en fruktkropp, utan äter man egentligen svampmycelet. Och där, då kommer vi upp i proteinhalt ganska mycket. Vi käkar inte bara fortplantningsorganer utan hela svampen. Och den här slemmögelsvampen då, eller vi kallar den korn då. Mm. Fast egentligen är ju korn när den är kombinerad med bland annat ägg och den färdiga produkten. Men den odlas ju då jättestora tankar som är där svamparna cirkulerar med vatten, näringslösning och väldigt mycket luft upp och ner runt för att hela tiden hålla maximal syresättning av deras miljö. Och där växer de sjukt fort. Och sen tappar man kontinuerligt ut svampmassa ur de här tankarna och sen omvandlar man den till, nej, det är ett steg till, man omvandlar inte den till kornprodukter utan först måste man avgifta den. För mikroorganismer generellt, och det här är ju då en minisvamp i en mikroorganism, är giftiga för oss. Och det är inte för att de producerar gift, utan det är helt enkelt så att de innehåller för mycket genetiskt material, alltså DNA och RNA. Det som på fint språk heter nukleinsyror. För våra kroppar bryter ner dem tydligen till urinsyra, och urinsyra i stora mängder är skadligt för oss. Så vi klarar inte att äta mikroorganismer för att de innehåller för mycket DNA. Det vill säga, vi kan äta lite bakterier och sånt där, men vi kan inte göra en bakteriemacka. Så även om det är så att säga ogiftiga bakterier så innehåller de för mycket DNA. Och det gäller också för mikrosvampar eller de mögelsvampar, det är för mycket DNA. Mm. Så det måste tvättas bort. Och det är egentligen inte en kemisk process i då den här kornframställningen, utan man genom att utsätta slemmögelsvamparna för en serie olika temperaturer så kan man få deras celler att öppna sig och så kan man få ut det genetiska materialet och behålla en ganska stor del av det ätbara så att säga. Men man får helt enkelt skölja ur en massa DNA och RNA. Mm. Sen kan man göra kornfärs och kornkorvar och kornbitar och allt.
Jag hoppas att vi inte gör så att någon slutar äta korn på grund av den här beskrivningen.
Nej, jag skulle säga tvärtom faktiskt. Jag tycker att det är ett smart energisnålt sätt att odla matvaror med hög proteinhalt. Alltså. Mm. Så, men det är väldigt långt ifrån vajande sädesfält och den här romantiska bilden av landsbygden.
Mm. Men du, svamp kan ju vara ett problem på många sätt också. Ska vi nämna någonting då om att, alltså, hur det kan drabba jordbruk och skogsbruk?
Ja, det finns ju många bråkiga svampar. Vi kan ju börja med en av mina, det är svårt att säga favorit, för det är en riktig bus. Men det finns en svamp som, den heter Puccinia. Och den orsakar en växtsjukdom som kallas svartrost. Drabbar framförallt vete. Och vete är ju en stapelföda på den här planeten. Så mycket svartrost blir ju då problem. Och den här svampen och sjukdomen har ju plågat mänskligheten i ett par tusen år. Det finns beskrivet att svartrost orsakade svält i romarriket några hundra år efter Kristi födelse. Eller ja, efter Kristi död då egentligen. Om man ska, som sagt, det är ingen historiker. Men beror på man ser.
Ni
på,
vet ungefär när det var.
Ja, några hundra år efter han hade gjort vad han nu gjorde. Och som sagt då i romarriket. Och man försökte blidka svartrosten genom att ge den en egen gud. Som man döpte till Robigus, rostguden. Och hade en festival för den varje vår. Då man bland annat offrade hundar. Man försökte alltså blidka svartrost som kunde då orsaka svält. Inte helt oväntat, det hjälpte inte. Svartrosten har fortsatt att plåga mänskligheten och förstört skördar världen över. Men på 1600-talet upptäckte man att det fanns en koppling mellan den här sjukdomen och berberisbuskar. Alltså svampen, den här Puccinia som orsakar svartrosten, har en ganska knepig livscykel. Och den behöver berberisbuskar. Där sker den sexuella förökningen på de buskarna. Så att om man tar bort berberisbuskarna så bryter man svampens livscykel. Mm. Och då får man bukt på de här angreppen. Så därför har det funnits lagar bland annat i Sverige så sent som på 90-talet om att alla berberisbuskar i jordbrukslandskapet måste avverkas.
Berberis var ett populärt sådana här villahäck då på 70-talet.
Nej, men den var vitt spridd, det vet jag. Och den, antagligen så var väl berberisbuskar väldigt bra på att föröka sig då. Liksom. De spreds ju. Och numera så får man ha berberis igen då. Man har kommit på att det kanske finns... jag tror man har tagit fram en mera resistenta vetesorter helt enkelt.
Har dina svampvanor förändrats efter att du har skrivit den här boken? Äter du mer svampproducerat?
Egentligen inte. Jag bor ihop med en fanatisk svampplockare. Och innan jag träffade henne så fick jag mycket svamp på min mamma som är en annan fanatisk svampplockare. Så jag kunde sitta där och casha in från dem. Mm. Och korn åt jag med glädje innan. Det blir mycket svamp alltså. Framförallt korn då.
Ja. Jag brukar ofta inleda mina intervjuer med att fråga varför gästen har blivit intresserad av ämnet. Mm. Det skriver du ju om i boken att du är på svamputflykt och din dotter frågar varför man inte kan odla kantareller hemma eller i fabrik. Mm. Och du vet inte svaret på det, men det har du ju tagit reda på under researchen till boken. Varför kan man inte det då?
Ja, alltså det har vi egentligen redan svarat på. Det är enkelt när man tänker på det. Kantarellen är en av de svampar som bildar mykorrhiza, bland annat med gran och tall. Så om man vill odla kantareller så måste man odla gran och tall, vilket blir ju väldigt bökigt. Det är inte helt omöjligt. Svenska forskare har naturligtvis försökt och visat att det går, men knappast lönsamt. Så de svampar vi odlar, det de har gemensamt är att de inte är mykorrhiza-bildande, utan att de kan leva helt självständigt så att säga.
Champignon då till exempel.
Champignon och shiitake och de här.
Just det. Men det senaste är att jag fått reklam på Instagram om att man kan köpa en liten box där det liksom ligger något sågspån med sel i. Och så gör man bara ett snitt med en hobbykniv och så vattnar man det med blomspruta.
Mm.
Så växer det fram sådana här delikata matsvampar. Har du sett det?
Ja... Absolut, och man kan säga två saker om det. Det är ju precis samma princip som när man gör de här byggmaterialen egentligen. Va? Om du då istället för skörda svampen lät den fortsätta växa så mycket som det gick, försökte hindra den från att skjuta upp frukthoppar och sen bakade den i en ugn, så skulle du antagligen få någonting hårt som du skulle kunna använda som en slags muselsten istället för tegelsten. Då. Samma princip då, fast vi använder olika delar av förloppet så att säga.
Mm.
Det ena. Det andra är ju att du skapar ju en kompost som är en perfekt grogrund för allting. Det är det som är problemet. Även vid vanlig svampodling. Det är ju inte bara champinjonerna som trivs i den där. Du får in och luften är full av sporer. Mm. Så det är väldigt lätt att man får mögelangrepp och sånt. För luften är hela tiden full med sporer som vi andas in och de är ju ofarliga för oss de flesta. Men de dimper ju också ner i allting. Och hittar de någonting trevligt att växa i så kommer de att göra det.
Ja. Den här podden heter ju Allt velat veta.
Ja.
Har du något ämne utanför ditt expertisområde som du skulle vilja veta mer om?
Jag satt och funderade på det så tänkte jag så här. Jag kan ju fråga min dotter som undrade om man inte kan odla kantareller. Och hennes bästa fråga var egentligen. Hon undrade om kor kan vara laktosintoleranta. Men...
det är en jättebra fråga.
Men sen undrar han också varför man skriker just aj när man får ont. Om det finns någon slags, är det någon slags universell signal?
Mm.
Och det tycker jag var lite intressant. För det låter som om man ropar något liknande på andra språk i alla fall.
Mm.
Själv funderar jag på, när jag har skrivit en bok om svampar. Och så har jag börjat undra, och det ligger ju tiden, men jag undrar lite om virus. Och det som jag finner fascinerande med dem är att de är ju egentligen bara en bit DNA eller RNA som är på rymmen. Och ändå gör de saker som om de vore levande. Som om de hade en vilja. Kan en molekyl ha en vilja? Och var går gränsen för vad som vi kan kalla liv egentligen i sådana fall? Och i förlängningen också finns det... Det skrev jag om i tidskriften jag jobbar för forskning och framsteg. Att det finns teorier om att livet började med RNA och DNA. Att det bildades före levande celler eller någon urcell kunde bildas. Och då blir det ännu mer komplicerat. Fanns RNA, DNA som gjorde virus innan det fanns levande celler eller tvärtom?
Det är otroligt fascinerande. Den ultimata hönan och ägget historien kan man säga.
Definitivt.
Ja. Jesper Nyström, tack snälla för att du ville vara med i Allt velat veta.
Ja, tack så hemskt mycket. Det var kul att vara här.
Jesper Nyström om svampar. Vill du längre ner i svamparnas värld så kan jag verkligen rekommendera Jespers bok Svamparnas planet, det uråldriga nätverket som bryter ner och bygger upp vår värld. Det är en både fascinerande och rolig bok som dessutom är extremt snyggt layoutad. Vi som gör den här förhoppningsvis inte så mögliga podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Blomgren. Podden produceras av Blandade Budskap AB och presenteras av Acast. Vi hörs snart igen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.